Så, välkomna allesammans.
So welcome.
Och för en liten tid sedan så började vi att predika från Efesierbrevets fjärde kapitel.
Some time ago we started preaching from Ephesians chapter 4.
Vi började i vers 1.
Starting in verse 1.
Vi betade av några versar varje gång.
And we looked at a few verses each time.
Och idag har vi kommit fram till vers 7.
And now we've come to verse 7.
Och för, ska vi säga, för repetitionens skull.
And for sake of repetition.
Eftersom de här tankarna överlappar.
Since these thoughts come back.
Så tror jag det kan vara bra att helt enkelt läsa från början.
We can start from the very beginning.
Vi kommer också att ägna en del tid åt första Korintherbrevet 12.
We'll also look at first Corinthians chapter 12.
Men när vi gör det så det kommer vi till lite senare.
We'll come to that later.
Så vi börjar i Efesierbrevets fjärde kapitel.
So we'll begin in Ephesians 4.
Jag uppmanar dig därför, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått.
I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called.
Var ödmjuka, milda på allt sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.
With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love.
Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band.
Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace.
En kropp.
And there's one body,
en ande,
one spirit,
liksom ni kallades i ett hopp,
just as you were called in one hope,
det som tillhör er kallelse,
of your calling,
en Herre,
one Lord,
en tro,
one faith,
ett dop,
one baptism,
en Gud,
one God,
som är allas fader, han som är överallt, genom alla och i alla.
And Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
Så har vi då vers 7,
and then we have verse 7,
som är, ska vi säga, den vers som är språngbrädan in i vår predikan idag.
Which is the starting point to us preaching today.
Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut.
But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift.
Så vi har talat om kyrkan.
So we spoke about the church.
Vi har talat om den falska och den sanna kyrkan.
We talked about the true and the false church.
Vi har talat om hur alla troende har två naturer.
And we said that all believers have two natures.
Vi är nya skapelser, men vi har också köttet.
We are in, have a new creation, but also the flesh.
Vi talar om hur det finns två typer av regeringar.
And we said there are two different kinds of governments.
Det finns de världsliga regeringarna som styr den här världen.
The worldly ones that are ruling this world.
Men det finns också en som styr våra hjärtan.
But also one that is ruling our hearts.
Och vi är i den här världen.
And we are in this world.
Inte för att reparera världen.
Not in order to repair this world.
Men för att rädda människor ut ur världen.
But to save people out of it.
Genom att tro på Herren Jesus.
By believing in the Lord Jesus.
Och genom att tro på honom så blir jag en ny skapelse.
And by believing in him I become a new creation.
Och när jag blir en ny skapelse.
And when I become a new creation.
Så blir jag också en del av församlingen.
And I'm part of the church.
Jag döps in i Kristi kropp.
I'm baptized into the body of Christ.
Som utgör hans församling.
Which is his church.
Och det är inte en organisation.
And it's not an organization.
Utan det är en organism.
But an organism.
Det handlar om huvudet och vi är kroppen.
He is the head and we are the body.
Men vad är då kyrkans primära roll?
But what is the primary role of the church?
Det är att uppenbara för denna fallna värld vem den levande guden är.
Is to reveal to a fallen world who this God is.
Så vi kan säga att när vi lånar ut våra liv.
So we can say that when we lend our lives,
så att Gud får fritt tillträde till oss,
so that God has full access to us,
så kan hans liv manifesteras i oss och genom oss till denna fallna värld.
His life can be manifested in us and through us to this fallen world.
Det är kyrkans syfte.
And that's the purpose of the church.
Men hur utrustar Gud oss då för att vi ska kunna göra det?
But how does God equip us to do this?
Och det vi läste om här i vers 7.
And that's what we read about in verse 7.
Han ger oss gåvor.
He gives us gifts.
Titeln för dagens predikan är alla kristna har gåvor.
And that's the title of this sermon, and that all Christians have gifts.
Guds plan har alltid varit att nå och förvandla den här världen genom inkarnation.
God's plan has always been to reach and to change this world through incarnation.
När människor hör ordet inkarnation,
when people hear this word incarnation,
så är man ofta lite oförsiktig.
Often they are not so careful.
Man blandar ihop det med ett annat koncept.
And they mix it with another concept.
Nämligen reinkarnation.
Which is reincarnation.
Som är något helt annat.
And that's something completely different.
För 50-60 år sedan.
50 or 60 years ago.
Då fick man leta med förstoringsglas i det här landet för att hitta någon som trodde på reinkarnation.
You have to look with a magnifying glass to see if someone in this country believed in reincarnation.
Det fanns sådana.
There were people who believed in
reincarnation. Idag räknar man med att mer än hälften av människorna är åtminstone öppna för tanken att reinkarnation skulle kunna vara sant.
Today at least half of the people are at least open to the thought that the reincarnation might be true.
Och det är också märkligt med tanke på att väldigt många människor bekänner sig som ateister.
And this is strange because many people say they are atheists.
Så hur går det ihop sig?
So, how does that agree?
Jag är ateist men tror på reinkarnation.
I'm an atheist but I believe in the reincarnation.
Det kan jag inte förklara.
I can't explain it.
Och kanske inte ni heller.
Maybe not you.
Men inkarnation.
But incarnation.
Är inte reinkarnation.
It's not reincarnation.
För reinkarnation betyder att jag går från kropp till kropp.
Reincarnation means that I transfer from body to body.
Från tidsålder till tidsålder.
From age to age.
Inkarnation.
Incarnation.
Biblisk inkarnation.
Biblical incarnation.
Var något som hände en gång.
Happened once.
Genom Jesus Kristus.
Through Jesus Christ.
Gud blev en människa i Jesus Kristus.
God became man in Jesus Christ.
Det är inkarnation.
And that's incarnation.
Men det intressanta är.
But the interesting thing is.
Att Jesus levde i sin jordiska kropp under ungefär 33 år.
That Jesus lived in this body on earth about 33 years.
Han dog.
He died.
Han blev begravd.
He was buried.
Han uppstod.
He was raised from the dead.
Han steg upp.
And he ascended.
Och han satt sig på faderns högra sida.
And he sat down on the right hand side of the father.
Jesus har en uppståndelsekropp.
Jesus has a resurrection body.
Så inkarnationen är evig.
So incarnation is eternal.
Den varade inte bara i 33 år.
It doesn't last only for 33 years.
Så återgick han till sitt tidigare stånd.
And then he returned to his former state.
Men det stannade inte där heller.
But it didn't end there.
Därför att när han hade fullbordat verket.
Because when he had finished the work.
Så sände han sin helige ande.
He sent his Holy Spirit.
In i den här världen.
Into this world.
Och när vi blir frälsta.
And when we are saved.
När vi sätter vår tro till hans fullbordade verk.
And when we believe in his finished work.
Då börjar den helige ande bo i alla de som tror.
Then the Holy Spirit begins to live in all us.
Och tillsammans.
And together.
Utgör vi hans kropp.
We are his body on earth.
Så det betyder alltså att inkarnationen inte slutade med Jesu jubileum.
And this means that the incarnation didn't end with Jesus' life on earth.
Han har sin uppståndelsekropp i himlen.
He has his resurrection body in heaven.
Men han har också huvudet för en gemensam kropp.
But he's also the head of this
common
body.
Eller en kollektiv kropp.
Or collective body.
Som vi kallar för kyrka.
Which we call the church.
Det är intressant. Lukas som är en av Nya Testamentets författare.
Luke, which is one of the writers in the New Testament.
Han skrev två böcker.
He wrote two books.
Ganska långa sådana.
Quite long books.
Lukas evangeliet.
The Gospel of Luke.
Strax därefter också Apostlagärningarna.
And then Acts.
När vi tittar på Lukas evangeliet.
When we look at the Gospel of Luke.
Så står det till och med att vad han gjorde där var att han visade allt som Jesus gjorde och undervisade.
It says that he showed everything that Jesus did and taught.
Men i Apostlagärningarna.
But in Acts.
Så ser vi att Jesus talar, eller förlåt mig, Lukas talar om att hur hans arbete fortsätter.
You see that Luke says that his work continues.
Inte genom en person, Jesus Kristus.
Not through a person, Jesus Christ.
Utan genom hans kollektiva kropp.
But through his collective body.
Det vill säga församling.
Which is church.
Och det här är intressant.
And this is interesting.
Därför att det som hände i Judeen och Galileen för cirka 2000 år sedan.
Because the things that happened in Judea and Galilee.
Där en man,
years ago, where one man
som var Gud,
who was God,
men som också var människa,
and also man,
och som människa också begränsad,
and was limited as a human being,
rent geografiskt och fysiskt.
Geographically and physically.
Han betjänade människor under den här tiden i den regionen.
He was serving people in this area at this time.
Men nu har han en annan kropp i den här världen.
But now he has another body in this world.
Som finns överallt.
Which is everywhere.
Det finns inte ett land.
There's not a single country.
Finns inte en plats.
Not a place.
Finns inte en region.
Not a region.
Som inte har någon form av kristet vittnesbörd.
Which doesn't have any some kind of Christian testimony.
Så det vill säga hans kollektiva kropp.
So that means that his collective body
når hela världen.
Reaches to the entire world.
Och det är ganska, ska vi säga, utmanande att tänka på de här tankarna.
And it's quite challenging to think of this.
Att Jesus finns inte längre i världen.
That Jesus is no longer in this world.
Han finns hos Fadern.
He is with the Father.
Med sin uppståndelsekropp.
With his resurrection body.
Men nu,
but now,
så finns hans kollektiva kropp i världen.
His collective body is in the world.
Och den kallas för församling.
And it's called the church.
Det här är någonting helt fantastiskt.
And this is something amazing.
Därför att det är genom denna kropp som Gud verkar i vår tid.
Because God is working through this body at this time.
Det är så han vill influera och penetrera denna värld.
And that's how he wants to influence and penetrate this world.
När vi tittar på kyrkor ibland.
Sometimes when we look at churches.
Det är ingen kritik.
And this is not critique.
Men det är bara att observera.
But we just observe this.
Och vi gör oss kanske skyldiga till samma sak många gånger.
And maybe we also do the same thing.
Att vi vill gärna låna in världens tekniker.
That we want to take over the techniques of the world.
Hur man ska göra en församling stor.
How to get a big church.
Som om det skulle vara målet i sig själv.
As if that is the goal.
Visst vill vi att kyrkan växer.
Yes, of course you want the church to grow.
Därför att då betyder det egentligen att fler har kommit till tro.
Because this means that more people have become believers.
Men om det innebär att de som kommer till kyrkan kommer från en annan kyrka.
But if that means that the people who come to this church come from another church.
Och att det egentligen bara betyder att jag har vunnit några marknadsandelar.
And it really means that I've won some parts of the market.
I så fall så vet vi också att då har vi tappat hela syftet.
And then we have lost the purpose of it.
Så alla kristna har gåvor.
And all Christians have gifts.
Som manifesteras i hans kropp.
Which are manifested in his body.
Vi ska tala om tre saker.
And we'll speak about three things.
Det första är en ny kapacitet att tjäna.
And the first one is a new capacity to serve.
Vi läste i Efesierbrevet 4:7.
We read in Ephesians 4:7.
Och det stod det att åt var och en gavs nåden.
And where it says that each, to each one grace was given.
Allt eftersom den gåva som Kristus mätte ut.
According to the gift that Christ measured out.
Och det här är intressant att vad är det för en gåva som gavs?
So what is this gift that was given?
Vad är det för en gåva som Gud har gett till församlingen?
What is the gift that God has given to the church?
Nu talar jag om gåva i singular.
And I'm talking about gift in the singular.
Det är den helige Ande.
And that is the Holy Spirit.
Som bor i de troende.
Dwelling in the believers.
Det här är jätteintressant.
And this is really interesting.
Därför att vilken kraft.
Because there's such power.
Som finns i hans församling.
In his church.
Om Gud själv bor i oss.
If God himself lives in us.
Och i första Petrus 4:10.
And in 1 Peter 4:10.
Så står det att alla troende har minst en gåva.
It says that all believers have at least one gift.
Om jag säger att jag inte har en andlig gåva.
If I say that I don't have spiritual,
då gör jag Gud till en lögnare.
Then I make God a liar.
Jag har minst en eller flera.
I have at least one or more.
Och det är vårt ansvar att både upptäcka och använda.
And we are responsible to discover them and to use them.
Och värdet på vårt kristna liv står i proportion till hur mycket jag upptäcker mig vara.
And the value of my Christian life is in proportion to how much I discover my gift.
Och jag menar inte värdet nu som individer.
I don't mean value as individuals.
Att Gud inte skulle älska oss om vi inte brukar våra gåvor.
That God wouldn't love us if we don't use our gifts.
Det är inte det jag talar om.
That's not what I mean.
Men betydelsen.
But the meaning.
Inflytande.
The influence.
Som jag har i den här världen.
That I have in this world.
Det står i direkt proportion till hur mycket jag upptäcker och använder min gåva.
And that is in proportion to how much I discover and use my gift.
Det finns fyra skriftställen primärt som talar om gåvor.
There are primarily four scriptures that mentions the gifts.
Första Korinthierbrevet 12.
First Corinthians 12.
De ska vi strax titta på.
And we'll look at that soon.
Romarbrevet 12.
Romans 12.
Första Petrus 4 som vi läste.
First Peter 4, as we read.
Men också i Efesierbrevet 2.
But also Ephesians 2.
Förlåt mig, Efesierbrevet 4 menar
jag. I mean Ephesians 4.
Som vi alldeles strax kommer till.
Look at very shortly.
Men det finns en lista på gåvorna.
But there's a list of gifts.
På pappret som jag fått så står det 19 stycken gåvor.
And on this paper that I handed out, it mentions 19 gifts.
Beror lite grann på hur man grupperar dem.
Depends on how you group them.
Men ungefär så många.
But about that many.
Vi ska inte fördjupa oss i pappret nu.
You mustn't look too much at the paper.
Men vi kan titta på det efteråt.
You can look at it afterwards.
Men vi ska slå upp första Korinthierbrevet 12.
But we'll look at first Corinthians 12.
Vi ska titta på börja i vers 4.
Beginning in vers 4.
Och sen ska vi gå framåt ända fram till vers 11 tror jag. Så första Korinthierbrevet 12.
First Corinthians 12.
Står det, det finns olika slags nådegåvor men anden är densamma.
There are diversities of gifts by the same spirit.
Vers 5.
Vers 5.
Det finns olika slags tjänster men Herren är densamma.
There are differences in ministries but the same Lord.
Vers 6.
Vers 6.
Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamma, han som verkar allt i alla.
And there are diversities of activities, but it is the same God who works in all and all.
Så i vers 4 ser vi att det finns gåvor.
In verse 4 we can see that there are gifts.
Vad är en gåva?
What is a gift?
Det är en specifik kapacitet eller funktion.
It's a special capacity or function.
Och det är väldigt märkligt med det här med gåvor.
And this thing about gifts is very strange.
Och ibland säger man, är det någon skillnad på en andlig gåva och en naturlig talang?
And then you may ask, is there a difference between a spiritual gift and a natural talent?
Ja, det är det.
Yes, there is.
Skillnaden är
the difference
att
is
naturliga talanger
that a natural talent
har människor alltid.
People always have them.
Oavsett om man är troende eller inte.
It doesn't matter if you're a believer or not.
Och jag tjänar mänskligheten i stort med dem.
And I serve mankind with it.
En andlig nådegåva.
But a spiritual gift.
Får jag i det ögonblick jag kommer till tro.
I receive the moment I become a believer.
Och med den tjänar jag Kristi kropp.
And with this I serve the body of Christ.
Men också de som är förlorade och behöver höra evangeliet.
But also those who are lost and need to hear the gospel.
Så en gåva är en speciell kapacitet eller funktion.
A gift is a special capacity or function.
Och ni vet hur det är med gåvor.
And you know the thing about gifts.
Det är vissa saker som jag kan.
That I can do.
Tror jag det
eller
det låter som att jag skryter.
Sounds like boasting.
Men för mig är det helt naturligt.
But for me it's natural.
Det går jättelätt.
It's very easy.
Och någon säger till mig, men hur kunde du göra det där? Eller hur kan du förstå de där grejerna?
And someone says to me, well, how do you do that? How can you understand it?
Och jag säger, men förstår inte du det då?
And I say, well, don't you understand
it?
Nej.
No. Men det är en gåva.
It is a gift.
Och så fungerar det precis tvärtom.
And then it works completely the opposite way.
Jag tittar på andra människor.
And look at other people.
Och jag kan inte för mitt liv begripa hur de kan sätta ihop saker och göra vissa grejer.
And I realize there's no way I can understand how they can do things.
Och jag försöker att lära mig det.
And I try to learn.
Och det funkar.
And it doesn't work.
För det är inte min gåva.
Because that is not my gift.
Deras gåva.
It's their gift.
Så vi ser hur gåvan, liksom att vi tar för givet att man, det kan väl alla.
We take for granted that anyone can do what this gift is.
Men det är inte så.
But that's not true.
Och så det är specifik kapacitet eller funktion.
So a special capacity or function.
Men sen har vi också en speciell storm tjänst här i vers 5.
And then service is mentioned in verse 5.
Och det betyder att den här gåvan, Gud har gett mig en svär att utöva gåvan i.
This means that God has given me a svär to apply this gift.
Så till exempel i Paulus fall.
Maybe like Paul.
Han hade apostoliska gåvor.
He had apostolic gifts.
Men han hade också en svär inom vilken han kunde bruka gåvan.
But he had this sphere that he could use the gift in.
Han var hedningarnas apostel.
He was the apostle of the heathen.
Det var han som skulle gå utanför Jerusalem och predika för icke-juden.
He would reach outside of Jerusalem and preach to those who were not Jews.
Det kan vara en folkgrupp, det kan vara ett geografiskt område.
Maybe it's a people or a geographic area.
Där Gud vill att jag brukar mina gåvor.
Where God wants me to use my gifts.
Men i vers 6 står det också om kraftgärning.
But in verse 6 it's also mentioned
12:6. Kraftgärningar. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma, han verkar alltid annat.
Diversities of activities.
Okej, okay. Aktiviteter, kraftgärningar. Så här ser vi hur det här betyder att Gud suveränt använder oss med våra gåvor.
That this means that God in this, will use our gifts
sovereignly. Så det betyder att det inte alltid att samma sak händer. Säg, ja, det går.
Which means that not always the same thing will happen.
Jag vet vilken sfär jag använder den gåvan.
And I know which sphere I use my gift in.
Och så gör jag någonting, men resultatet blir inte riktigt detsamma.
And I do something, but the result won't turn out the same.
Varför?
Why?
Därför att Gud väljer kanske att använda de här sakerna på olika sätt.
Because maybe God chooses to use these things.
Men vi har ett löfte.
But we have a promise.
Och i vers 7.
And in verse 7.
Så står det, men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta.
But the manifestation of the spirit is given to each one for the profit of all.
Så vi har en ny kapacitet att tjäna.
So we have a new capacity to serve.
Vi har minst en gåva.
And we have at least one gift.
Förmodligen flera.
Probably more.
Vi har blivit given en svär inom vilken vi kan tjäna med den gåvan.
And we have been given a sphere that we can, where we can use this gift.
Ofta är det den lokala församling Gud har kallat mig.
And usually it's the local church that God has called me to.
Men Gud använder gåvan suveränt.
But God will use this gift in a sovereign way.
Och jag kan inte tvinga honom att använda den på ett visst sätt eller vad det nu kan vara.
And I can't make him use it in a certain way.
Så en ny kapacitet att tjäna.
So a new capacity to serve.
Men vi har också olika gåvor.
But we have different gifts.
Och om vi nu fortsätter i vers 8.
And if we continue in verse 8.
Så står det, den ene får av anden ord av vishet och den andra ord av kunskap genom samma ande.
For to one is given the word of wisdom through the spirit, to another the word of knowledge through the same spirit.
Det verkar som att de här gåvorna ofta uppträder i par.
Seems like these gifts come in pairs often.
Att folk som har kunskapens gåva har också vishetens gåva.
If you have the gift of knowledge, you often have the gift of wisdom.
Del menar att den här gåvan var endast för den första församlingen.
Some say that this gift was only for the first church.
Att man hade kunskap och vishet som ännu inte hade blivit uppenbarad genom skrift.
That they had knowledge and wisdom that had not yet been revealed through the scripture.
Och det skulle kunna vara så.
And it could be that way.
Men i tillämpningen.
But when we apply it.
Så kan vi ändå säga att den är för idag.
We can say that this is also for today.
Kunskapen.
And the knowledge.
Förmågan att ta till sig och systematisera Guds ord.
The ability to receive and to systematize the word of God.
Vissa människor har en fantastisk förmåga att göra det.
Some people are really good at doing that.
Men det står också att kunskapen uppblåser.
But it also says that knowledge puffs up.
Det här ser man i den akademiska världen.
And you can see this in the academic.
Människor som kan prestera massa kunskap.
People who have so much knowledge.
Men tycks inte kunna på något sätt få den här kunskapen att fungera i praktiken.
But seem to be unable to use this knowledge in in practice.
Så här ser vi också visheten.
And we see the wisdom.
Och det är förmågan att tillämpa denna kunskap i en situation.
And it's the ability to apply this wisdom in a certain situation.
Och min erfarenhet är.
And according to my experience.
Så är det inte två olika personer.
It's not two different people.
Är det en person som har en massa kunskap?
Here's one person with a lot of knowledge.
Men förstår inte alls hur man tillämpar det.
But he doesn't understand at all how to apply it.
Så har vi en person som inte har någon kunskap alls.
And then we have another person who has no knowledge.
Men han tar kunskapen från den här personen och gör något visst av det.
And he takes the knowledge of that person to make something wise out of it.
De är ofta så här tillsammans.
Now they often come together.
Och de är i sin tur relaterade till lärargåvan.
And they're also related to the gift of teaching.
Som det står om senare i vers 28.
Which we can read about in verse 28.
Så kunskap och visdom.
So knowledge and wisdom.
Det tycks vara ett par av gåvor som uppträder tillsammans.
Seems to be a couple of gifts coming together.
Och ni har säkert sett det, ni har säkert upplevt det.
I'm sure you've seen it.
Att det är vissa människor som bara har det.
That some people have this.
Man dras till dem.
And you are drawn to them.
Inte nu att de kan tala om vad Gud vill med våra liv.
Not that they can say what God wants with our lives.
De har en särskild förmåga att ge oss detta.
But they have a special gift of giving this to us.
Vers 9.
And in verse 9.
En får tro genom samhandling.
To another faith by the same spirit.
Tro kan vi säga här är egentligen vision.
Faith is really vision here.
Förmågan att se något som behöver göras.
Ability to see something that needs to be done.
Och ha tro för att Gud kommer att göra det.
And to believe that God will do it.
Även om det ser omöjligt ut.
Even if it looks impossible.
Och vi kan säga att alla kyrkor och arbeten har börjat med en person som har den här gåvan.
And we can say that all churches and all ministries have started with a person who has this gift.
Och många gånger blir de här människorna skrattade åt.
And many times people laugh at these people.
Man säger att, jo, men jag skulle vilja se det här hända här.
I would like to see this happen here.
Det är omöjligt.
This is impossible.
Nej, jag har tro för att Gud kommer att öppna en dörr här.
No, I believe that God will open a door.
En del av er känner igen en pastor som heter Jeff Phillips.
Some of you know this pastor Jeff Phillips.
Han har varit tillbaka i USA ganska många år.
He's been back to the United States for quite a few years.
Men i sin ungdom.
But in his youth.
Efter bibelskolan eller under bibelskolan.
After entering Bible school.
Så gav Gud honom Kina på sitt hjärta.
God put China on his heart.
Och han ville åka till Kina.
And he wanted to go to China.
Han hade absolut inga pengar.
He had no money at all.
Men han hade en vision.
But he had a vision.
Han hade tro.
He had faith.
För att han inte bara skulle hamna där själv.
And so that he just wouldn't go there on his own.
Men att det skulle bli en församling.
That there would be a church.
Och att lärjungar skulle resas upp.
And that there would be the disciples there.
Och så vidare.
And so on.
Pengarna räckte bara till Los Angeles.
He only had money to get to Los Angeles.
Men han hade tro för att han skulle få en biljett till Kina.
But he believed that he would get a ticket to China.
Och han befann sig länge på flygplatsen i Los Angeles.
And for a long time he was at the airport in Los Angeles.
Här på 80-talet.
This is in the 80s.
Han sitter där och han säger liksom, men no, jag kommer att få en biljett.
And I was sitting there and was thinking that I will get a ticket.
Kom igen nu.
Come on now.
Tror du verkligen det?
Do you really believe that?
Timmarna gick.
The
jag kommer inte ihåg hur länge det dröjde om man till och med övernattade det.
I don't know how long he stayed there.
Men helt plötsligt.
But then suddenly.
Så kommer det någon och ger honom en biljett.
Someone came to him and gave him a ticket.
Och du frågar honom själv.
Ask him some.
Fråga någon som känner honom.
Just ask him or someone who knows him.
Jag vet inte hur det gick till.
I don't know how it happened.
Och det var någon som inte kunde komma iväg och tyckte att man skulle ge bort biljett. Jag vet inte.
Maybe someone couldn't travel. So
men han for till Kina.
But I don't know. Yeah, but he went to China.
Och han bodde där i 17 år.
And he stayed there for 17 years.
Och han reste upp en massa personer i den underjordiska kyrkan.
He raised up a lot of people in the underground church.
Väldigt, väldigt intressant.
It was really interesting.
Och det här arbetet går vidare.
And this work is still going on.
En del av er kanske träffat pastor Satellit.
Maybe some of you have met Pastor Satellite.
Han fick namnet Satellit därför att det var det året som den första satelliten åkte upp i rymden.
He was given the name Satellite because he was born the year when the first satellite was sent into the
earth. Han är frukten av.
And he's the fruit of that.
Det här är inte den enda historien.
And that's not the only history.
Men gåvan att tro.
But the gift of
gåvan att vara en pionjär.
The gift of being a pioneer.
Gåvan att åka någonstans mot alla odds.
The gift of traveling somewhere.
Och ha tro i sitt hjärta.
And to believe in your heart.
Alla har till tro.
And we all have faith.
Ett mått av tro.
A measure of faith.
Men de här personerna har extra stort mått av tro.
But these people have an extra measure of faith.
Vers 9.
Verse 9.
Nästa fras.
Next phrase.
En får gåvor att bota sjuka genom samma ande.
To another faith by the same spirit, to another gifts of healings by the same spirit.
Om ni är som jag.
If you are like me.
Och ni har varit med lite grann.
And if you've been around for a while.
Och ni har sett avarterna runt detta.
And you've seen the bad things that come from this.
Då är det nästan så att man vill hoppa över.
Then you almost want to skip this.
Men det är skriften.
But that's the scripture.
Och vi ska vara noga med att titta på här, det är att det står gåvor att bota sjuka.
And we must look closely at this, but it says the gifts of healing.
Det är plural i grekiska.
It's in the plural in the Greek.
Och det vill säga att när vi talar om helande.
So when we speak about healing.
Så det är inte bara det fysiska.
It's not only the physical healing.
Det är det emotionella.
It's the emotional.
Det är det mentala.
It's the mental.
Det kan vara olika andliga aspekter.
There are different spiritual aspects.
Och det är intressant. För vi ska säga, är den här gåvan för idag?
It's interesting because should we say that this gift is for today?
En del menar att det inte är det.
Some say that it's not.
En del säger att det är det.
And some say that it is.
Och brukar den flitigt.
And use it often.
Och jag vet inte hur många gånger jag har varit på möten.
I don't know how many times I've been to a meeting.
Där man ska släpa fram någon.
Where you drag someone up.
Och påstå att de blir helade.
And claim that they have been healed.
För de blir inte helade.
Because they are not healed.
Nästa gång man är där så är samma person där och vill bli bedd.
Well, next time you come and the same person is there and want to see their prayers.
Men samtidigt vet vi.
And at the same time we know.
Att det sker helande mirakel.
That there are miracles of healing.
Som är äkta.
That they take place and they are genuine.
Och varför sker då inte helandet regelbundet idag?
So why doesn't this healing happen all the time today?
För när apostlarna gick runt.
Because when the apostles were there.
Och de bad för de sjuka.
And they prayed for the ill. The sick,
då var det ingen tvekan om vad som hände.
It was no doubt about what was happening.
Nej, det funkar inte idag den här gåvan.
No, the gift doesn't work today.
Kom tillbaka imorgon.
Come back tomorrow.
De blev helade, punkt slut.
No, they were healed, full stop.
Och bara för att någon blir helad.
And just because someone is healed.
Så betyder det inte nödvändigtvis att det är nådegåvan.
Doesn't really mean that it is the gift of
grace. Därför att Gud kan gripa in suveränt.
Because God can deal with this in his sovereignty.
På grund av sin barmhärtighet.
Because of his mercy.
Att han vill göra det.
That he wants to do this.
Men folk stirrar sig blinda på fysiska helande.
But people just think about physical healings.
Men ett helande är mycket större än så.
But a healing is much more than that.
Och vissa människor har den här gåvan.
And some people have this gift.
Kan vi säga att den är för idag?
Could we say that it is for today?
Det beror på hur man ser.
Well, it depends on.
Vi ser ett antal gåvor.
We see a number of gifts.
Helandet är en av dem.
And healing is one of them.
Kraftgärningar som vi ska tala om alldeles strax.
And
miracles.
Yeah.
Ja.
Okay.
Men också tungotal.
And also the gift of tongues.
Och tolkandet av tungotal.
And to interpret tongues.
Att Gud gav särskilda gåvor.
And God gave special gifts.
För apostlarna.
To the apostles.
För den tiden.
For that time.
För att bekräfta ett visst budskap.
In order to confirm a certain message.
Han gjorde samma sak med Mose.
And he did the same thing with Moses.
Han gjorde samma sak med Elia och Elisa.
And the same with Elijah and Elisha.
Och han gjorde Samma sak med Jesus och apostlarna.
And we did the same with Jesus and the apostles.
Det var tre brytpunkter i historien.
There was three breaking points in history.
Där Gud valde att manifestera sig själv och bekräfta budskapet från de här personerna genom mirakel.
Where God chose to manifest himself and confirm their message through miracles.
Men när vi tittar i övrigt så ser vi inte det.
But otherwise, we don't see this.
Vi betonar det så mycket.
We have put such an emphasis on it.
Så, vers 10.
But in verse 10.
Så står det här. En annan att utföra kraftgärningar.
To another the working of miracles.
Och det är många som hävdar att man har gåvan att utföra mirakel.
Many say that they can make miracles.
Men ofta är det inte äkta.
But oftentimes it's not genuine.
Men är det?
But if it is.
Ibland, absolut.
Is it? I mean, sometimes it can be.
Gud väljer att göra mirakler.
God chooses to do a miracle.
Jag kommer inte ihåg vilka saker jag har sagt.
I don't remember what I said.
Så att om jag säger någonting så, men det har jag hört tre gånger.
So if I repeat things, then you might think that I've heard it before.
Men jag vet människor som har sett kraftiga.
But I know people who've seen the miracles.
Men de tror inte ändå.
And they still don't believe.
För argumentet är att om människor bara får se tillräckligt mycket med tecken och under.
Because the argument is that if people see a lot of miracles and
då kommer de att tro.
They will believe.
Men det är inte sant.
That is not true.
Därför att vad är kraften som Gud använder idag?
Because what is the power that God uses today?
I Romarbrevets första kapitel.
In Romans 1.
På verserna 16 och 17.
Verses 16 och 17.
Evangelium.
It is the gospel.
Vi kan ha världens smartaste argument.
We can have the most clever argument.
Studera alla argument fram och tillbaks hur mycket som helst.
And study all these arguments backwards and forwards.
Och jag kommer att övertyga vem som helst.
And I can convince anyone.
Att det här är sant.
That this is true.
Och jag kan utföra hur mycket mirakel som helst.
And I can perform any number of miracles.
Och människor kommer garanterat att tro. Hur kan de stå emot den här överbevisningen?
And people will believe. How can they oppose this?
Det är inte det som får människor att tro.
No, that's not what makes people believe.
Det är förkunnelsen av evangeliet.
It's proclaiming gospel.
Det är kraften.
That's the power.
Som förändrar och förvandlar hjärtat.
That will change the heart.
Så att det är en helig ande som verkar i det.
Because it's the Holy Spirit that is working.
Och det är viktigt för oss att tänka.
And it's important to think.
Kraftgärningar.
Works of miracles.
Och sen i vers 10 så står det också profetior.
And then in verse 10 it's also mentions.
En får gåvan att profetera.
To another prophecy.
Och det står i Bibeln att det betraktas som den största gåvan.
And in the Bible it says that this is the greatest gift.
Och att profetera är inte bara som en del tänker att uppenbara någonting som ligger dolt.
To prophesy is not as many think that to reveal something that has been hidden.
Eller någon framtida händelse.
Or something that will happen in the future.
Profetia är att proklamera det som Gud redan uppenbart.
Prophecy is to proclaim what God has already revealed.
I Gamla testamentet.
In the Old Testament.
Och i den första tidens församling.
And in the church for the first time.
Var inte skriften komplett?
Scripture was not complete.
Gud hade apostlagåva.
God had the gifts of apostles.
Gud hade profetians gåva.
And he had the gifts of the prophecy.
Men i Efesierbrevet 2:20 står det att han var grundläggande.
But in the Ephesians 2:20 says that it was basic.
So maybe foundational. När vi profeterar.
So that when we prophesy.
Så proklamerar vi det som Gud redan har uppenbart.
We proclaim what God has revealed already.
Och det här har orsakat så mycket förvirring.
And this has caused so much bewilderment.
Så det är viktigt att förstå.
So it's important to understand this.
Vers 10 och fortsättningsvis skilja mellan andra.
And verse 10 to discern spirits.
En särskild förmåga att urskilja huruvida någonting är sant eller villfarelse.
Yeah, a special gift to discern if something is true or just
deception. I den första tidens församling.
In the early church.
Så behövdes den här gåvan.
They needed this
särskilt mycket.
Especially.
För människor kom in och hävdade att de var apostlar.
Because people came to them and said they were apostles.
Och sa att de hade uppenbarelse från Gud.
And said they had a revelation from God.
Men behöver vi den idag?
But we need it today.
Naturligtvis.
Yes, of course.
Men kanske på ett annat sätt.
But maybe in a different way.
Så den finns där.
So it's still there.
Gåva att skilja med den andra.
This gift of discerning spirits.
Den sista gåvan i vers 10.
The last gift in verse 10.
Och det får bli vår sista kommentar här.
And that will be the last commentary here.
Det blir också den tredje och sista punkten.
That will be the last and third and last point.
Så jag kallar för tungotalets karaktärsdrag.
It's the characteristics of tongues.
Det finns kyrkor som helt och hållet bygger sin teologi runt tungotalet.
There are churches that build their theology on speaking in tongues.
Man säger att tungotalet är tecknet på att man har Guds ande.
They say that it is the sign of having the Spirit of God.
Jag vill ge fyra stycken snabba saker.
And I want to give you four quick things.
Som karaktäriserar tungotalet i vår tid.
That characterizes the gift of tongues in our time.
För det första. I Apostlagärningarna 2, verserna 1 till och med 8,
verses 1 to 8,
så ser vi att det var kända språk.
We can see that it was languages that were well known.
Det var inte någonting som man inte kunde förstå.
It was nothing that they couldn't understand.
Det var riktiga språk.
But it was real languages.
Som tvåspråkiga judar hörde och förstod.
That the bilingual Jews there heard this and they understood it.
För det andra,
and the second thing was,
så ser vi att det var ett tecken för otroende judar.
That it was a sign for the Jews that didn't believe.
I första Korintierbrevet 14,
in 1 Corinthians 14,
verserna 20-22,
verses 20 and 22,
det fanns en övergång.
There was a transition.
Från nationen Israel,
from the nation Israel,
till församling,
to the church.
Och vilken revolution detta var.
And this was really a revolution.
Skulle Gud använda sig av någonting som var annat än judar?
Would God use some people that were not Jews?
Han använde tungotalet.
And he used the gift of tongues.
För att förstå att församlingen.
So to understand that the church
inte är en nation,
is not one nation,
utan utgörs av alla folk och alla nationer.
But of many nations and peoples.
Så det var en övergång.
So there was a transition.
Gud gav judarna 40 år.
God gave the Jews 40 years
att omvända sig.
To repent.
Från att de förkastade sin Messias.
From the time when they rejected their Messiah.
Till att templet förstördes.
Till when the temple was destroyed.
40 år.
40 years.
En generation.
One generation.
Under denna period.
And during this time.
Lät Gud tungotalet finnas.
God allowed the gift of tongues.
Språk att talas.
Languages to speak.
Språk att förstås.
Languages to understand.
Så att judarna, de otroende judarna, skulle förstå att Gud har en annan plan.
So that the unbelieving Jews would understand that God has another plan.
Vad är då det som vi ser idag?
So what do we see today?
Jag riskerar att få en folkhop efter mig.
I might get a lot of people.
En mob. subjektivitet.
Subjectivity.
Jag har varit i de här kretsarna, jag är inte rädd för att säga.
I've been to these places and I'm not afraid of saying it.
I vissa fall även demoniskt.
And in some cases even demonic.
Men i några få fall.
But in a few cases.
Äkta.
It's genuine.
Och jag har sett de fallen också.
And I've seen these people.
Men då är det riktiga språk.
But that is real languages.
Det finns ett syfte med det.
There's a purpose of it.
Och det är någonting som händer.
And something is happening.
Gud använder det för att bryta ny mark.
God will use it to break new ground.
Är det ens tungotalets gåva?
Is it even the gift of tongues?
Eller är det en suverän handling av Gud?
Or is it a sovereign act of God?
Det kan diskuteras.
We can discuss that.
Det fjärde är att det används offentligt.
And the fourth one is that it's used in public.
Var inte för privat bruk som många hette.
And it was not like private, something for private, doing in private.
Det är för att bygga upp hela Kristi kropp.
But it was to edify the body of Christ.
Och den fjärde och sista punkten.
And the fourth and last point.
Okej, vi har tre punkter.
We have three points.
En ny kapacitet att tjäna Gud.
A new capacity to serve God.
Alla olika gåvor.
We all have different gifts.
Och så tungotalets karaktär.
And then the character of speaking in tongues.
Men när vi talar om tungotalets karaktär.
Well, when we speak of the character of tongues.
Då har vi fyra punkter.
We have four points.
Kända språk.
It's known languages.
Ett tecken till de otroende judarna.
It's a sign for the unbelieving Jews.
Det var för offentligt och inte privat bruk.
It was to be done in public, not private.
Och så den sista poängen.
And then the last point.
Att när gåvan användes för privat bruk.
That when the gift was used privately.
Som många hävdar.
As many say.
Så står det att den var oanvändbar för kyrkan.
It says that it was not the church could not use it.
Därför att om den inte översattes.
Because if it wasn't translated.
I första Korintierbrevet 14.
In 1 Corinthians 14.
27-28. Så här har vi allt detta.
So we have all this.
19 gåvor.
19 gifts.
Vet inte hur många vi handlar.
I don't know how many we dealt with.
Men vi har en kapacitet.
But we have a capacity.
Helige Ande bor i oss.
And the Holy Spirit lives in us.
Vi har en fantastisk förmåga.
We have this great ability.
Att tjäna honom.
To serve him.
Med alla olika gåvor.
With all the different gifts.
Den största faran är att leva jämfört.
And the greatest danger is to live in comparison.
Och så såg vi då just den här gåvan som kanske är mest missförstådd.
And we saw this gift that has been more understood than any.
Att vi fick den också förklarad.
And we explained it.
Men ni har de här två papperna där också.
We have these two sheets of paper.
Här vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Och ber att du välsignar dem.
And just pray that you bless them.
Tack att du har gett din församling gåvor.
Thank you that you've given your church gifts.
Vi är din kropp på jorden.
We are your body on earth.
Du gick i Galileen och Judeen.
You went in Galilee and Judea.
Vi är i hela världen.
And we are all over the world.
Du hade en kropp.
You had one body.
En individuell kropp.
An individual body.
Vi är en kollektiv kropp.
We are a collective body.
Som når hela världen.
Reaching all the world.
Där du är huvud.
And you are the head.
Vår uppståndne Herre.
Our risen Lord.
Och du manifesterar dig själv genom din ande.
And you manifest yourself
som ger oss unika gåvor.
Which gives us unique gifts.
Att tjäna Kristi kropp.
To serve the body of Christ.
Att också att nå dem för jorden.
And also to reach to the lost.
Vi ber att du undervisar oss om dessa ting.
And we pray that you will teach us about these things.
I ditt dyrad.
In your precious name.
Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Att signa dem på våra hjärtan.
We just bless them to our hearts.
Tala till oss.
And just speak to us.
Herre, vi tackar dig för gåvorna.
We thank you for the gifts, Lord.
Vilken förmån.
Such a privilege.
Att tillhöra dig.
To belong to you.
Men också att veta att du har gett oss någonting.
But also know that you've given us something.
Att upptäcka och att använda.
To use. To discover and to use.
Att tjäna varandra.
And to serve each other.
Att frigöra varandra.
To set each other others free.
Ge oss djupare förståelse av.
And just give us a deeper understanding.
Ge oss urskiljning av dessa ting.
And give us discernment about these things.
Och uppmuntra oss.
And encourage us.
De av oss som kanske tror att vi inte har något gåvor.
If we think that we don't have gifts.
Herre, vi ber för detta.
Lord, we pray for this.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.